Om vi börjar den här änden så kan jag presentera mig själv. Och då kanske man kan börja med att jag är make, pappa och pastor. Det är tre ord som sammanfattar. Jag har två barn, Moddy och Timmy heter de. Som det är väldigt massa liv i. Och jag har en fru, också massa liv i, fast som är lite mer stillsam än mina barn. Och så är jag pastor i en församling som kanske också är lite mer stillsamma hållet. En ekumenisk församling utanför Göteborg i lilla... Du är förlåten. Ja, bra. I det lilla samhället Gråbo, det ligger ungefär 35 minuter innan Göteborg. Man åker härifrån på motorvägen. Det var lite kort om mig. Nu bytte vi ut en deltagare. Och det var Gråbo. Pallar inte, jag sticker direkt. Ämnet som jag har blivit tillfrågad att prata om är Bibelns tro. Bibelns trovärdighet. Och det första jag skulle vilja säga om det är ju super mega ämne. Det finns ganska många texter i Bibeln man skulle kunna så här, diskutera, är den här trovärdig, den här trovärdig. Det finns många texter som en icke-troende och muslimer och andra trosinriktningar utmanar och säger nej, men det här är fel, nu har jag hittat fel i Bibeln. Så. Och det finns många frågor och många perspektiv på det här ämnet. Så för att göra lite hanterbart så kommer jag främst fokusera på Nya Testamentet. Och jag kommer främst fokusera på två frågor. Och den första är... Med, jag försöker hitta ett bra ord för detta nu. På engelska säger man transmission, alltså överföringarna. Hur, eller den här frågan, hur har vi fått vårt nya testament idag? Det som, när du slår upp Bibeln, då vet vi ju, GT, NT, och då är det en av de frågorna som jag tänker vi kan ägna lite tid åt, är frågan, hur har det som är nya testamentet kommit till oss? Hur har liksom överföringen från när de texterna en gång skrevs till idag, hur har den gått till liksom? Se vad jag kallar det i mina... man kan formulera den här frågan. Har de bibliska texterna förvanskats över tid? Skulle man kunna kalla den. Den andra frågan man kan diskutera lite kring är innehåller innehåller bibliska texterna ett historiskt tillförlitligt material? Jag tänker att det är två ganska basic frågor som man som troende kan få stöta på i olika sammanhang. Till exempel så skulle muslimer, om du har en konversation med en muslim, åtminstone om det är en lite mer härligare muslim som vill vinna dig för sin tro, så skulle han ifrågasätta båda de här grejerna. Eller skulle du kunna förmöta den frågan. Han skulle säga att Nya Testamentet och Gamla Testamentet har förvanskats över tid. Så att det som en gång skrevs är inte vad vi har tillgång till idag, skulle muslimen hävda. Han skulle också hävda att det innehåller felaktigheter, alltså historiska felaktigheter. Och det gör de utifrån att Koranen har en annan historisk skrivning. Och framförallt då berättelse i GT. Så det är två tänker jag, så här, grundläggande vanliga frågor som vi kan jobba lite med. Ja.
Jag tänker på skillnaden mellan de två. Det känns som att de hänger ihop på något sätt. Då. Alltså om man inte har, om det inte är historiskt så har man förändrat.
Eller? Ja, för att förtydliga det här skulle man ju kunna ha en text som har kommit till oss och inte förvanskats någonting. Att säga att Paulus skrev en text och den har förts vidare till vår tid utan minsta skillnad. Men det som den texten handlar om har ingen koppling till en historisk händelse. Skulle man ju kunna göra. Men vi kan bena lite om. Och vi börjar med fråga ett där. Så har jag stött på det här lite utifrån min erfarenhet. Och ni kanske kan lägga till egna. Det här, och det här claimet tycker jag personligen är ganska dåligt claim. För att det vittnar mer om okunskap hos dem som kommer med den. Men ungefär så här. På stan står jag och pratar med någon. Och så kanske pratar om Jesus och säger han att men du kan ju inte veta någonting om Jesus. Därför att din källa till att veta något om honom är Bibeln och Nya Testamentet. Men Nya Testamentet har ju blivit översatt om igen. Från grekiska till ett annat språk som har översatt. Så att det har ingenting med. Det liksom blir något lost in translation där liksom. Eller så skulle man kanske säga att kyrkan. Alltså den kristna kyrkan genom historien. Nu vet jag inte, den där kanske tar på bort
den. Den tar upp ganska bra.
Den tar upp ganska bra, bra. Att kyrkan i historien har förvanskat Bibelns texter. Att de har sagt någonting en gång i tiden. Men de texterna vi har idag i Nya Testamentet och Gamla Testamentet säger något annat för att man har liksom justerat och sett till att det passar bättre överens med vad vi som kristna tror på. Det är också ett sådant påstående som jag hört ibland. Och så, ni har säkert hört den här liknelsen, att det här med viskleken, vet. Om du skulle viska ett meddelande till
Heidi,
och så skulle Mattias och så vidare, Martin, Andreas,
Magnus.
Och Magnus och så Thomas. Och så hade ju, poängen är ju då att i slutet här så skulle det vara något annat än det som
Moa
viskade från första början. En gång när jag hade en sån här liten undervisning så gjorde jag en övning där man fick köra viskleken bara att det var någon som gick med och korrigerade hela tiden. Och då blev det inte riktigt så. Och det stämmer mer överens med hur det faktiskt gick till. Men för att reda i den här frågan då så måste vi prata om någonting som kallas för textkritik. Och så måste vi reda lite i hur Nya Testamentet har kommit till oss idag. Så vi börjar med hur Nya Testamentet kommer till oss idag. Och då ska jag ge en liknelse med ett kakrecept. Så tänk här får vi. Jag ska överföra det till Nya Testamentet snart så ni får se kopplingen strax. Men vi börjar med mormors kakrecept här. Och här är kakreceptet. Om ni undrar vad det här föreställer då så är det här ett papper med bokstäver. Så, mormors original kakrecept. Vad innehåller kakrecept? Det är liksom så mycket smör det ska vara, så mycket socker det ska vara, hur man ska grädda och så vidare. Och det här kakreceptet vill ju hennes barn ha. Så har vi barnen här. Och de är, nu hittar jag inte på någon namn, så blir det barn 1, barn 2. Och så kör vi barn 3 borta lite. Kontraintuitivt. Så hon ser till att kopiera upp det här till de här barn 1, 2, 3. Men mormor visar sig vara en gammal mormor också. Så att det finns barnbarn här också. Och de vill också ha detta receptet. De måste vara ganska gamla när jag tänker på de här. De har ändå blivit så gamla att de intresserar sig för kakbakning. Så de vill också kopiera upp det här. Så har vi originalet. Så först till barnen och så först vidare till barnbarnen i kopior. Föreställ nu att det här försvinner. Att originalet, det försvinner bort. Mormor är så gammal så hon dör. Och det var väldigt hemskt också att hennes hus brann ner i samband med det. Så att mormor är borta och kakreceptet är borta. Men med receptet finns ju kvar här. Det finns ju hos barnen och det finns hos barnbarnen. Men så träffas barnen och barnbarnen och så visar sig att det har gått många år där. Och det är någon som har tappat bort sitt recept. Det är någon som råkar köra i tvättmaskinen så är det lite trasigt. Och det är någon som har ändrat det och tyckt att nej, men det är för lite smör i receptet. Det är godare om jag stoppar in 150 gram smör istället. Poängen som jag försöker komma fram till nu är att utifrån de här kopiorna kan du ändå med vissa metoder försöka återskapa originalreceptet genom att jämföra med varandra. Och då undrar du vad det har med Nya Testamentet att göra. För det är Nya Testamentet jag pratar om främst nu. Det gäller för Gamla Testamentet också, det är samma princip men det ser lite annorlunda ut. Så nu tar vi tar Paulus som exempel nu. Paulus. Överst där. Och han skriver första Korinthierbrevet. Original. På papper av dåtidens typ. Pergament eller vad man nu jobbar med. Jag kommer inte ihåg exakt vad han kan tänka sig skriva på. Och så har vi kyrkor. Och här har vi Gud vill leda dig och välsigna dig. Men där får vi skjuta varandra lite. Under, säg, första århundradet. Paulus skriver först, kyrkor och så vidare framåt. Och det som hände i den tidiga kyrkan var att man började uppfatta vissa texter som om det här är något givet av Gud, så här vill vi se till att det finns kvar. Och vad gör man då? Jo, man kopierar. Och på den här tiden så fanns ju inte vare sig kopiatorer eller datorer, obviously, det är ju närmare 2000 år sedan. Så det man gör är att man sätter sig för hand och skriver av. Man har ett liksom papper framför sig och skriver av det. Så då får vi kopior. Och så får vi kopior av kopiorna. Och kopior av kopiorna. Sådär. Nu till likheten med mormors kakelsätt. Precis som med mormors kakelsätter så har vi inga original kvar idag av de texterna. Vi har inga original av Paulus texter kvar. Eller några original av evangelierna eller någonting sånt. Och även om vi skulle ha det så hade det varit ganska svårt att veta. Hur vet jag det här originalet? Då skulle någon behöva skriva så här. The original, eller någonting såhär, markera att det är originalet. Ja, det kan ju hända att Paulus kanske har gjort någonstans, men det vi har kvar är liksom kopior av kopior, och de här är i olika skick. Det finns till exempel något som kallas för Codex Sinaiticus, som är en kopia av hela Nya Testamentet. Det finns hela NT bevarat liksom i en kopia.
Vad heter det så?
Codex Sinaiticus. För att Codex är ett ord för bok. Det här är en form av en bok, och Sinaiticus är från namngivet, om jag minns rätt nu, från att man hittade vid ett kloster närheten av Sinai bergen och sånt där. Jag tar den sista detaljen med en nypa salt, för den kan jag inte i huvudet, så det kan vi kolla upp sen om det där fungerar. Men det är ett exempel på så här, det är hela Nya Testamentet. Men sen finns det andra kopior också som är kvar, som bara är, de minsta är liksom bara som små fragment, det kanske är 5-6 rader bara. Och så finns det hela liksom bredden däremellan. Det finns kanske samlingar av Paulus brev, eller kanske Johannes breven, eller några andra evangelierna sattes ofta ihop i samlingar. Så ni förstår bredden här. Det finns liksom allt ifrån små fragment till hela samlingar. Och de är då utspridda i kyrkans historia. De finns liksom, det finns tidigare, och det finns äldre, och det finns nyare. Och ni förstår ju också att när kyrkan växer sig, om det som Rom blir statsreligion efter ett tag, och kyrkan har ju stort inflytande över hela Europa ända in till medeltiden. Så man börjar kopiera Bibeln i mängders mängd. Liksom. Det finns, om man fortsätter ända till medeltiden, så har vi väldigt mycket manuskript. Liksom. Men de är ju mycket senare än tidigare. Så. Och nu det som händer är att när du har din Bibel så är det en översättning. Och den översättningen är i Nya Testamentets fall handlar om en översättning från grekiska. Från koinegrekiska heter det. Och i Gamla Testamentet så är det från hebreiska mestadels. Det finns lite arameiska också. Och det som kallas då grundtexten, det som man översätter till våra, det är precis det jag gjorde först där. Det är när barnbarnen samlades och jämförde alla sina kakrecept med varandra för att se hur kan kakreceptet se ut från början. Det är det här kallas för textkritik. Att göra det här arbetet, att samla in dokument, datera dem och jämföra dem med varandra. Det kallas textkritik. Det är inte utifrån att vi är kritiska till text, bara för vi har dålig bibeln här, utan det är att man prövar de här. Man gör en prövning av olika dokumenten för att sammanställa en grundtext och sen en översättning.
Hur fungerar det rent praktiskt? Är det så att om man har 10 kopior och 7 av dem har skrivit en vers likadant, är det okej, mest troligt att den där versionen av den versen är den originala? Är det så det funkar? Eller
Ja, det här, nu ska jag inte ge mig för djupt in på det, för det är ett ganska komplext forskningsfält där man använder en hel rad med kriterier för hur det funkar rent taktiskt, eller rent konkret. Men jag tänkte, alltså ni får säga så här, nu är det inte basic längre om jag snör in mig på någonting. Men jag tänkte just ta lite där, liksom hur, vilka kriterier brukar man använda? Så vi har en hel hög, och det kan vara värt att säga nu, att vi har jättemycket kopior av Nya Testamentet, särskilt jämfört med andra antika texter. Det är ett jättegott underlag på text. Det finns mycket text att jämföra. Jag kan läsa ett citat ur en bok här. Det är en som heter John Hayes och Carl Holliday. Det här är andra upplagan av någonting som heter Biblical Exegesis, a Beginner's Handbook. Det här är liksom en sån här standardbok som man läser på många teologiska utbildningar och så. Det här var andra upplagan, det finns en tredje upplaga nu. Och han säger så här: Thousands of copies of biblical writings have been preserved from ancient times. Alltså tusentals, inte bara hundra, utan tusentals kopior av de här texterna finns bevarade. Some of these are complete manuscripts containing the entire Hebrew Old Testament or Greek New Testament. Ja, det var det jag sa förut. En del är hela liksom helbiblar. Many others are manuscripts of individual books. Still others are manuscripts containing only portions of single books. Och så kommer en mening nu som kan vara lite utmanande. No two of these manuscripts, however, are identical in every detail. Det vill säga, det finns jättemånga manuskript, men det är inget som ser exakt likadant ut. Det finns skillnader mellan de här. Så på frågan så här, har Nya Testamentets text förvanskats över tid? Ja, det kan man säga. Det har hänt saker. Det har hänt saker. Det har smugits in fel och saker. Men då kommer våra textkritiker till hjälp. Och nu ska vi se, hur gör de då rent praktiskt? Jo, dels så tittar de på vilka texter är äldst. Alltså om vi har en text från medeltiden, en kopia av Nya Testamentet, så är inte den lika värdefull från en som en text som man daterar kanske 200 år efter att Jesus har levt, från andra århundradet. För att den ligger mycket då närmare i tid till när texten från början skrevs. Så då väger den så att säga tyngre. Man kallar det för textvittnen om man tycker att det här textvittnet som är äldre generellt. Det luriga med det här är att det inte är så här pang, så här är, utan det är forskare som gör bedömningar liksom. Man gör, det finns ett mått av subjektivitet i det när man jobbar med det här. Vad är klockan? Jag ska inte fastna i det här träsket.
Vi har en klocka där.
Ja, men då hinner vi. Det är bra. Så ålder är ett sånt här kriterier. Man tar inte bara räknar antal. För att det kan ju hända att du säger att en skrivare har gjort ett fel på ett ställe. Att han har liksom råkat kladda till någonting. Eller han har lagt till någonting för att han tycker att det här verkar ju undergräva någon av våra kristna idéer. Så jag justerar lite så. Det finns exempel på skrivare som gjorde det. Och sen så kanske den texten lever vidare och andra skrivare kopierar den. Och så får vi jättemånga kopior av den. Men så är den ganska sen. Då behöver det stora antalet vara jätteviktigt.
Jag tänkte på hur så pass viktigt det är att man bör gå tillbaka till liksom de originala skrifterna, de som har forskat, än att man bara liksom kopierar efter varandra.
Ja, precis. Det viktiga med det har att göra med helt enkelt det faktum att det blir skillnader över tid i Nya Testamentet så att säga. Och vi tänker oss att Gud har talat till oss genom de här texterna, så vill vi på något sätt, om vi tror att Paulus, eller Gud har inspirerat Paulus, eller att Gud har inspirerat Petrus, så vill vi ju ha vad de har skrivit och inte vad en skrivare 300 år senare tycker att men här lägger jag till lite. Ett till exempel på så här kriterium som de brukar ha, det kan vara till exempel att om det som kallas en läsart, en sån här skillnad, om man hittar ett manuskript med en sån här skillnad i, och så säger till exempel Jesus någonting som är svårare att förstå än i de andra manuskripten, så lutar mot att då är det antagligen troligare att det här är originalet, eller att det är närmare originalet än något som är lättare att förstå. För att en skrivare skulle ju generellt sett inte vilja krångla till det, utan skulle generellt sett försöka förenkla saker. Det är också ett sånt här kriterium. Det finns många såna här kriterier.
Hur bestämmer man gammalt och nytt?
av själva manuskripten, ja. Så. Ja, det är också en vetenskap i sig. Det finns ju folk som är helt insnöade på det. Och då kollar man dels på handstil. Alltså man, det kallas någonting, jag kommer inte ihåg vad det heter. När man tittar liksom, man har manuskriptet framför sig och så tittar man på vilken typ av bokstäver som används. Och där kan man till och med börja snöa in sig på och börja försöka känna igen vissa skrivare liksom. Och så kan man säga, ja, den här skrivaren han verkar ha levt under den här tiden, så den här texten är antagligen därifrån. Och det där är ju jättesvårt. Men generellt sett så kan man se skikt så här, historien att, och nu pratar vi inte om så här, ja, den här texten och då är det ett år, utan det blir ju liksom så här någon gång från 100 till 150. Det är ingen superexakt vetenskap så där, så daterar man. Sen kan man ju använda dateringsmetoder också som K14 och liknande saker. Men de är ju också, som ni vet, de är inte så här, du får 1933 garanterat, utan du får också där får du så här någon gång i den här perioden. Det är två sätt som man använder. Okej, vi ska gå vidare från den här textkritiken och landa lite. Varför är det här bra då? Okej, jag hoppas att det är någonting, att det inte var för rörigt. Poängen med det här är att i slutändan, och nu tar vi Nya Testamentet. Så är Nya Testamentet, de här snubbarna som jobbar med det här, för det är mest snubbar. Det finns en del kvinnor också, det är framstående kvinnor som jobbar med det här. Frukten av deras arbete är att det du har i Nya Testamentet är väldigt, väldigt, väldigt välbelagt. Att det var, men det var antagligen så här det stod från början. Så när en muslim kommer att säga att Nya Testamentet helt bara uppmässat, så kan du säga, ja, det har hänt saker på vägen, men vi kan rekonstruera hur det såg ut från början med hjälp av det här textkritiska arbetet. Jag har inte kollat upp källan på det, men vissa hävdar typ så här att 99% av Nya Testamentet är liksom belagt. Det finns två utgåvor av Nya Testamentet, grundtext, som bibelöversättare använder och översätter. Den ena kallas Nestle Aland, eller utgiven av Nestle Aland, 28:e utgåvan, och kallas för Novum Testamentum. Och så finns det en som heter Greek New Testament, som är utgiven av United Bible Society. Och varför nämner jag det här? Jo, för det som är intressant är att båda de här utgåvorna, de ser exakt likadan ut. Det är olika folk som har jobbat, ja, de har lite varandra jobbat i varandra så här, men det är ändå generellt, det är liksom grundläggande två gäng som har jobbat med att ta fram en så här, rekonstruera den Nya Testamentets text, och de har kommit fram till i princip exakt samma resultat.
Gör de ut det på grekiska då?
Ja, precis. De gör jag glömde den här, men jag ska ta med den. De gör alltså ut en tryckt liksom grekisk översättning. Eller vad säger jag, en grekisk utgåva.
Eller sen då som andra, typ, jag vet inte om de heter i Sverige, men de som översätter till det svenska bilden.
Precis, precis, då utgår från det. Generellt sett, sen ibland så kan översättare också välja att titta närmare på vissa saker och göra en annat val än vad de här har gjort. För då kan jag också kolla på den manuskripten liksom. Men generellt sett så följer de här utgåvorna liksom. Och det är ganska intressant att de ser likadana ut liksom. Det vittnar om att den här texten är väldigt välbelagd. Och om ni skulle höra någon som till exempel Bart Ehrman, det är en textkritiker som jobbar med sån här. Han har liksom någon slags två identiteter. Dels den akademiska Bart Ehrman och dels den populära Bart Ehrman. Och den populära Bart Ehrman, han skulle kunna säga så här: det finns mer skillnad i Nya Testamentets texter än vad det finns ord i Nya Testamentet. Och det är sant, det är så, för att vi har så många manuskript, och det kan ju, tänk dig bara att en skrivare missar ett komma på ett ställe. Nu använder de ett komma, men tänk att han missar, att det faller bort en bokstav i slutet på ett ord. Då räknas det som en variant liksom. Så varenda liten sån här grej blir en egen variant. Och samma den här Ehrman, om du tar en akademisk Ehrman, skulle då säga, jo, men Nya Testamentets text är väldigt välbelagd. Det finns få ställen som är oklara. Och dessutom, säg att vi bara skulle säga, ja, men det finns massor, vi lyssnar på alla de här skillnaderna liksom. Vi säger att det har smugit in sig massa saker som är luriga, som har ändrat i texten. Inga av de här förändringarna påverkar något av det vi tror på. Ingen kristen lära, alltså typ så här, att Jesus är Gud, att Jesus dog för våra synder, alla såna här saker du kan tänka dig, är helt oförändrade om du så skulle ha...
Nej,
men förslutade det. Ja, om vi så skulle... Tänk att vi skulle göra så här, att vi backar till Gustav Vasas bibel. Det är en bibel som gavs ut i Sverige som baseras på en tysk text. Den, om du skulle jämföra den med en modern översättning så skulle du hitta att här fanns det saker som inte finns med i våra biblar. För att man har sedan dess gjort det textkritiska arbetet. Men du skulle inte komma fram till något annat som gällde den kristna tron ändå. Ingen annan uppfattning om Jesus är, eller hur man blir frälst eller någonting sånt.
Bara så här, det här du säger, är det om man kollar på Bibeln i ett vakuum att den är väldigt stark? Eller är det också om man jämför det med andra historiska texter som vi har idag? Att det är då man tänker att den här är en väldigt stark bevarad källa?
Jag ska säga både och. Det som du bara kollar på liksom, att den moderna forskningen säger att vi vet antagligen hur texterna såg ut till väldigt stor sannolikhet. Men sen jämfört med andra texter också så finns det så mycket större mängd kopior av Nya Testamentet. Så vi har mycket mer material att jämföra med. Det är så att säga som att vi har hundratals såna här kakrecept och kan därför identifiera liksom, ja men här har vi smugit in sig ett fel för att vi har 45 andra manuskript som det här inte är med i. Okej, det blev lite väl mycket tid på den här textkritiken. Poängen är att särskilt med Nya Testamentet är väl bevarat vad det gäller hur det förs vidare.
Men, alltså, är spridningen viktig också, tänker jag? Alltså, det finns med, alltså, olika skivor på ställen. För att annars ska de vara kopierat från andra. Har vi skrivit i den här kyrkan? Liksom?
Ja, absolut. Det är ju något som bidrar såklart. Och kopierna, dels finns det ju översättningar. Det finns tidiga översättningar som spreds på alla möjliga ställen som man kan jämföra med. Det fanns de här killarna som kallas för kyrkofäderna som citerar Nya Testamentet jättemycket. Här är bara en rolig detalj att du kan slänga bort alla manuskript vi har och du skulle kunna återskapa Nya Testamentet genom bara att kolla i kyrkofäderna vad de har citerat på den, ja, lätt överdrift. Det finns säkert ställen. Det svåra där är att det kan vara svårt att veta när en sån här kyrkofader, när han citerar eller när han alluderar. Alltså man kan ju liksom så här löst citera ett bibelord. Så liksom bara lite, ungefär som Jesus sa och så kommer en så sa Jesus. Men det var inte så exakt liksom. Plus att det som Mattias var inne på, texten sprider över ett stort område. Och de här textkritikerna, de har hittat olika familjer liksom. Det finns familjer av texter som man då har spårat hur de har kopierat. Okej. Okay. Wow. Det var mycket textkritik. Min examinator i min C-uppsats ska vara stolt för han jobbar med sånt här.
Är det många som liksom faktiskt jobbar med det i dagligdags? Som liksom, ja, nu ska du kolla på de här texterna.
Ja, jag känner mig så här, hur pallar man? Hur roligt kan det vara liksom? Men jag vet inte många. Det finns såklart kristna som som ser det som värdefullt därför att man liksom tycker Bibeln är värdefull. Och sen finns det mycket nördar i världen som bara blir hookade på grejer.
Det känns som att det liksom krävs.
Ja, ja, verkligen. Vi ser hur mycket klockan. 5:30. Vi ska ge utrymme för lite prat också. Den andra frågan då med det själva, ja men som jag sa, man kan ju ha en text som är perfekt kopierad till vår tid och sen har den ingenting med verkligheten att göra. Så då spelar det som på ett sätt ingen roll. Så har, och det vi fokuserar fortfarande på Nya Testamentet, dels för att vi ska kunna hinna med och dels för att jag har inte lika mycket koll på GT. Och GT är ju jättelångt och stort också. Så Nya Testamentet, har vi någon anledning att tro att det som sägs där liksom har en koppling till historien? Och jag skulle hävda att ja, vi har anledningar att tro det. Och innan jag drar några anledningar så skulle jag vilja prata om tre grejer. Dels ska jag prata lite om världsbild. Ibland har jag mött människor som säger att evangelierna kan man inte tro på för att det händer konstiga grejer i dem. Och det tror jag att ni håller. Jag tycker också det händer en del konstiga grejer där Jesus smetar grus i någons ögon och snubben börjar se sen. Är det bara det att Jesus är född av en jungfru? Det är liksom så här. Pretty weird. Om man bara räknar bort Gud så är det ganska märkligt. Och om vi skulle vara ärliga så är det också så, om jag kommer till en annan text som innehåller massor av saker så skulle den få mig att fundera lite så här. Ja men är det här en rimlig text? Kan jag tro på att den här texten har någonting att göra med historien? Och det har ju då som sagt med världsbild att göra. Om jag redan på förhand utesluter att Gud överhuvudtaget kan existera, då är det klart att jag måste avfärda mycket av Nya Testamentet som icke-historiskt, för att de här sakerna kan ju inte hända. Men som kristen ser jag ingen anledning att egentligen acceptera den världsbilden. Så. Utan vi läser våra texter utifrån vår världsbild. Och utifrån vår världsbild så... Ja, men om vi tror att det finns en Gud så kan de sakerna som händer i Nya Testamentet hända. Dessutom, så när historiker, vanliga sekulära historiker, tittar på andra antika texter, till exempel de tar Alexander den Store. Det finns texter som beskriver Alexander den Store i väldigt spacade termer också, att han gjorde alla möjliga fancy grejer. Där avfärdar man inte hela historiciteten i de texterna för det, utan då försöker man så att säga urskilja, finns någon historisk kärna i det här? Det andra jag skulle vilja säga, ibland när jag har stött på människor som kritiserar Nya Testamentet och Gamla Testamentet för att vara icke-historiskt eller för att inte ha någon grund i historien, att återge liksom påhittade berättelser, är för att man är liksom helt okänslig för genre. I Bibeln finns det ju en hel rad texter. Och precis som med film så finns det i Bibeln också olika genrer på de här texterna. Om du läser Saltaren så läser du Saltaren på ett annat sätt än vad du läser om du läser andra krönikeboken till exempel. Därför att vi uppfattar inte poesi på samma sätt som en historisk skrivning. Och ta då till exempel skapelsberättelsen. Och det kan vara ett hett ämne kanske. Men om vi tar skapelsberättelsen, då jag har stött på människor. Så här, men jag kan inte tro på Bibeln för den är helt osannolik och inte historiskt trovärdig, för den säger att Gud skapade världen på 6 dagar och att det tog så många år, 5000 år. Så. Och jag personligen känner inte att det är så hotande för mig, för jag tänker särskilt på första Mosebok 1, så tror inte jag att den tillhör genren naturvetenskap eller genren historieskrivning. Den gör liksom inte ens anspråk på att beskriva hur det gick till när Gud skapade världen.
Jag tänkte, måste man lägga till någon slags hjälpmedel för att, än att man ska hela tiden argumentera hur liksom, att det bevisar att Gud skapade världen? Så.
Jag är inte säker på att det hängde med på frågan.
Ja, nej, men jag tänkte på att det här med 6 dagar, att man behöver bevisa det på lite mer djupare, man säger så.
Ja, just det, det skulle kunna vara en apologetisk strategi. Att man så att säga lyfter in andra argument som försöker visa att världen är inte alls så gammal som dateringarna säger och så vidare. Det är ju ett sätt att försöka styrka den här textens historicitet. Liksom. Men min poäng är att det finns exempel i Bibeln där kritiker säger att Bibeln är icke-historisk därför att man inte uppfattar vilken genre det är. Och jag skulle säga att bara skapelsberättelsen är ett exempel på det, att det hör inte till genren historieskrivning. Så därför när någon säger att Bibeln är ohistorisk för att den hävdar att Gud gjorde allt på 6 dagar. Ja, då skulle jag hävda, nej, men den försöker inte ens säga det, den säger något annat. Sen kan kristna kritisera mig och säga, nej, så är det inte alls det. Den gör visst anspråk på att Gud skapade på 6 dagar. Det kan, fine, då kan vi debattera det. Det var bara ett exempel för att illustrera poängen. Okej. Okay. Jag ska säga något kort om historisk trovärdighet i Nya Testamentet också. Man kan ju fråga sig, hur kan man veta någonting om något som hände för 2000 år sedan? Om något skrevs ner för jättelänge sedan, borde inte det ha liksom blivit helt icke-trovärdigt för det här laget? Och då ska jag försöka illustrera. Säg att här, korset symboliserar Jesus och Jesu liv. Och så har vi oss här år 2017. Men så skrevs... säger Markus evangeliet. Markus skrevs, om vi tar en mindre konservativ siffra, så säger vi 45 år efter att Jesus har levt sitt liv. Det här man kan argumentera för att Markus är tidigare, men jag tar bara en så här ungefär mainstream siffra, någon gång 60-70 som tidigast. Det är ganska ovidkommande detta glappet då, som finns här. Bara för att liksom vittnesbörden skrevs ner tidigt, eller för länge sedan, det gör ju ingenting åt. Alltså det spelar ju egentligen ingen roll, det som är viktigt är den här frågan. Det är här det finns tid att saker kan så att säga mässas upp. Det är här tid finns att minnen kan bli fel och sådana saker.
förutsatt att textkritiken funkar liksom.
Ja, 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 exakt, precis. Det här bygger på att vi faktiskt har när vi, att vi, att det inte har blivit helt, texten har blivit helt förstörd på vägen också. Och då kan det, är det ganska intressant att veta att 45 år kan låta som lång tid. Men en historiker, om man tittar på andra antika texter, så är 45 år ganska kort tid. Om du, det finns liksom romerska kejsar och alla möjliga figurer som historiker, alltså antika historiker har skrivit om, som då har levt flera hundra år efter att den här personen, den de skildrar, levde. Och historiker tycker ändå så här, jo men de här texterna kan vi tillmäta historiskt värde, de är tillförlitliga. Dessutom så har forskare som sysslar med nytestamentlig forskning, de har identifierat i Markus och Lukas och Matteus evangelierna, och Johannes också en del, så finns det liksom källor, de har haft tidigare källor. Om du jämför Matteus, Markus och Lukas kommer du se att ibland så står det ordagrant samma sak i de här tre. Och det är väldigt, väldigt noterbart, för på grekiska kan du skriva, som då de här texten skriver på, kan du skriva en mening, ordföljden kan vara olika och den kan betyda samma sak ändå. Du kan till exempel skriva jag älskar dig, kan du skriva med orden huller och buller, för att grammatiken funkar annorlunda. Så det är ganska slående att de här texterna ser exakt likadana ut. Liksom. Och det gör att forskarna tänker att jo, men det har nog funnits tidigare källor. Så de här 45 åren, de kortas ner ytterligare. Alltså stora delar av det som evangelierna bygger på ligger ännu längre bak i tiden. Och sen kan man ju till och med gå tillbaka till och spekulera i hur såg de muntliga traditionerna ut. Innan det kom ner på text så levde det här berättelsen om Jesus i liksom som muntliga traditioner som fördes vidare i den tidiga kyrkan. Och där, visst, då kan man tycka att det är inte visklik ändå. Och den stora skillnaden där är att som judar så hade man en övning i att lära sig saker utan till och föra vidare. Så det här är bra. Det här indikerar att Nya Testamentet är, liksom, när det handlar om att beskriva Jesu liv, så är det historiskt, det är ett bra material vi har att jobba med. Sen kan det ju vara helt omöjligt att bevisa liksom varenda sak i hela Bibeln. Så, ja, det här och det här och det här måste absolut ha hänt på det sättet. Men det här är liksom något slags generellt. Generellt sett så är det ett bra tillförlitligt material. Så någon säger så här, du kan inte tro på Nya Testamentet, det är bara skräp. Då har du hela den nytestamentliga forskningen mot dig. Även, ja, i alla fall något som är även mer skeptiska forskare. Och om vi ska ta folk som är lite mer skeptiska, så skulle de kanske säga att vi måste sortera. Alltså du säger generellt, så här, ja, det finns en generell tillförlitlighet, men det finns också saker som är skräp som har kommit till och som har lagts till. Ett exempel skulle kunna vara till exempel i slutet Matteus evangeliet, så kommer du ihåg den här berättelsen om att man sätter soldater utanför Jesu grav. Romerska soldater tror jag det, som eller tempelvakter, varför inte, kommer ihåg exakt. Det skulle många lite mer kritiska forskare säga, nej, det här är något påhitt. Det känns, och så ger man massa argument för varför det är påhitt liksom. Så, och så får man börja nysta i. Men generellt sett skulle de fortfarande tycka att det här är, det var de bästa källor om Jesus, och de är ganska trovärdiga. Och jag vill säga någonting också om något som kallas för kriterier för jag kan inte säga ordet. Vad heter det? Authenticity. Precis, kriterier för det som Mola sa här. Det är en slags metoder som nytestamentliga forskare använder. Och det här kommer, det ska jag vara ärlig, men det här kommer från liksom de som är lite mer kritiska. De som vill sortera i vad kan jag tro på i Nya Testamentet och inte. De applicerar det här som metoder för att så att säga urskilja. Ja, men det här när det står att Jesus säger det här. Är det troligt, historiskt troligt eller inte? Och så har man ett gäng sådana här kriterier. Och då är ordet kriterier lite lurigt, för det låter ju som att då måste ju man uppfylla det här för att det ska vara troligt. Och det snarare skulle man kalla för indicier som positivt pekar på. Och jag ska ge några exempel. Till exempel så finns ett kriterium som handlar om besvärande omständigheter. Ta Petrus till exempel, när han förnekar Jesus 3 gånger. Då skulle man kunna resonera som så. Om de här texterna så att säga har blivit förvanskade över tid och kyrkan har fått forma de här texterna som de själv vill, är det troligt att de då tar en av sina viktigaste ledare och beskriver hur han förnekar Jesus. Alltså bara rent så här mänskligt psykologiskt så är det ju en sån sak som man vill lite cover up liksom. Så vi skippar den berättelsen. Det är troligare att man hoppar över en sån berättelse än att man hittar på en sån berättelse. Ett annat exempel är det här med att det är kvinnor som upptäcker Jesu grav tom. Alla synoptikerna är överens om att det är kvinnor som upptäcker Jesu grav. Det är också en sån här besvärande omständighet, för att under antiken och bland judar så sågs inte kvinnors vittnesbörd. Deras vittnesmål sågs inte som lika trovärdigt som en man. Så om du hade hittat på den här berättelsen så hade det varit mycket bättre att låta bara lärjungarna komma dit. Eller ännu hellre om du hade hittat på, då hade vi låtit kanske typ Kajafas när någon kommer dit och bara Jesus är uppstånden och sen omvänt sig och så bara börjar predika. Det hade varit mycket bättre story än att låta ett gäng kvinnor upptäcka att graven är tom. Jag missar ju en rolig poäng. Det var dumt. Jag backar tillbaka sen med generell trovärdighet. Jag har hört icke-kristna säga till mig, men Nya Testamentet och då särskilt evangelierna, det är ju bara legender. Och ni vet hur en legend funkar. Det är någonting som händer och sen byggs den där storyn på liksom. Man lägger till detaljer. Ni har säkert gjort det själv. När ni ska återberätta något du har varit med om och så finner du själv att ja, men var det verkligen så det här gick till? Du har liksom pepprat lite och saltat och lagt till. Det här, min nya story är nästan bättre än originalhändelsen. Liksom. Och så säger man att så har hänt med Nya Testamentet också. Dels så skulle man då kunna poängtera att den här tiden, de här 45 år, när man tittar på hur legendutveckling, hur lång tid brukar ta, så räcker det inte det. Särskilt om man då lägger till den här att man förde vidare muntliga traditioner, att man är ännu närmare händelserna. Så det hinner inte legender utvecklas. Men något som är väldigt slående med mig är att särskilt Lukas är ju nästan helt innördad på att nämna massa historiska grejer. Alltså typ så här, han var kung då. Han var konsul i det här området i mindre Asien. Men nämner massa historiska fakta liksom. Och det är inte alls särskilt kännetecknande för legender. Legender brukar ofta vara väldigt luddiga. Det är liksom lite flytande när det händer. Ni har ju säkert att säga, ja men jag känner någon som känner någon. Det är inte alls på det viset som evangelierna kommer till oss. De gör helt andra, de framstår som något helt annat. Och dessutom så, inte minst nämner den personer som man kan verifiera utifrån att de finns. Ta aposteln Johannes till exempel. Han är ganska spännande, för om du följer hans liv, så som kyrkohistorien beskriver det, så kommer du fram till en person som heter Polykarpos, som var aposteln Johannes lärjunge. Och den här Polykarpos, han blir kristen tidigt redan i sin barndom. Och det finns en berättelse om när han är på väg till Rom för att bli avrättad, att de säger, men du är så gammal Polykarpos, kan inte du bara liksom förneka Jesus lite? Hur är det att du ska dö? Och så säger han i stil med att Jesus har varit med trogen hela mitt liv. Skulle jag nu vara liksom svika honom nu när mitt liv är på väg till slut? Varför är det här intressant? Jo, det är intressant för att den här gubben kände Johannes. Det är från Johannes han har fått höra talas om, liksom, om Jesus, och där han fått sin undervisning. Så den här människan verifierar att Johannes faktiskt har existerat som en riktig person. Och så här finns det massa grejer i evangelierna, massa människor som kan verifieras som riktiga personer, som historiska personer. Och så inte minst av Jesus själv, det finns ingen seriös forskare som ifrågasätter att Jesus har existerat. Så evangelierna är liksom, ser inte ut som legender. Ja, fine, ni fick liksom bara ett hagelvärde av tankar åt alla möjliga håll och så. Jag hoppas att någonting kunde vara uppmuntrande i era tankar och era funderingar kring Bibeln. Det finns tid för frågor.
Ja, jag tänker på de här forskarna som forskar fram de gamla skrifterna och nya gamla testamenten. Jag tänker, det är viktigt för dem att vara kristna i sig än att andra forskare som kanske är mindre.
Det kan ju vi tycka, så är det. Nu bedrivs ju den forskningen av icke-kristna också. Det skulle man kunna säga är faktiskt någonting i viss mening positivt. För annars skulle ju någon som inte tror ni kunna komma till det och säga, men det är bara massa kristna som håller på med det. De är ju biased hela gänget. De är ju, vad heter det på svenska då?
Eller?
Ja, precis. De är ju så här positivt inställda till kristendomen, så det är klart de vill hitta, de liksom försöka få det att framstå så bra som möjligt. Men med det här textkritiska läget, det är inte bara massa kristna människor som har på det. Det finns massa icke-troende som är med och jobbar i den här kommunen. Så. Så den, där, just i det här fallet, jag vill ju att alla ska bli kristna, men just i det här fallet är det ju ganska positivt att det finns icke-kristna forskare som håller på med det också.
Det är en ganska stor skepticism mot Bibeln, inte på andra texter, har jag förstått det som.
Ja, jag har inte läst på jättemycket, men jag har läst en del citat som verkar indikera det. Att man liksom, om man jämför sekulära, alltså historiker som studerar sekulära historieverk, alltså som handlar om kanske grekiska kejsare och romerska kejsare och, eller andra personer, så har man ju många gånger mycket sämre källmaterial som man ändå litar på. Sen kommer till Bibeln och då är man superskeptisk och säger att det är Bibeln, här kan vi inte lita på alls, bara för att det är så att säga en religiös text.
Men jag tänkte på det som du frågade där om vakuum eller jämförelse med andra. Det tänker jag är ganska avgörande. Min bror är inte kristen och en av hans respons när vi pratade om det här var då så här, ja, alltså okej, okay, det verkar finnas liksom bra claims sådär, men det här är extremt viktiga frågor. Alltså det påverkar ju asmycket om jag ska tro på det här. Då känns det som att de här liksom, grunden måste vara fruktansvärt stabil. Och liksom visst, den är stabilare än mycket annat, men liksom, är den tillräckligt stabil? och då blir det så här.
Det är ju såklart frågan, hur sätter man upp de kriterierna? Ja, vad är det som är tillräckligt? När, liksom så här, hur välbevarad måste Nya Testamentets text vara? Om man nu säger att ja, den är välbevarad till 99% och de osäkerheter som finns kvar påverkar ingenting i tron. Ja, det var inte tillräckligt. Jag vill att det ska vara 99,99 liksom. Eller ja. Så här, man kan ju, ofta kan jag tycka att det finns ofta så här psykologiska motiv under ytan som ligger och spökar. Och det gäller ju oss som kristna också. Alltså vi har ju också ett visst confirmation bias. Och vi vill ju så, vi tolkar ju saker utifrån hur det passar oss. Men det gör vi allihopa liksom. Så det måste man, det gäller ju inte bara, det kan man ju säga right back at you liksom. Så här, hur skeptisk kan du vara liksom? Så här skeptisk hade du aldrig varit om det hade handlat om, jag vet inte, någon så här grekiska fader. Då hade du köpt det här rakt av att det är välbevarat.
Men det är väl just frågan så här. Eller eftersom hur man ställer sig och hur man tänker om Bibeln och så här, spelar ju roll för saker. På ett sätt som det kanske inte spelar någon roll för min liv i alla fall.
Ja,
jag
precis.
Tror att Caesar...
Nej, exakt. Precis. Jag är inget jättestort fan av postmodernismen så här, men någonting som postmodernismen ändå uppmärksammar är att vi människor har glasögon på oss. Mm. Att det är lätt att bara säga att det är bara ni kristna som har glasögon. Nej, så är det inte. Annat folk har också glasögon.
Absolut.
Bara som en så här, sista, ni kan ju testa den här tanken, vad ni tänker om den. En liten apologetisk strategi. Om man pratar med människor och vill att man vill vinna dem för tron, man vill förmedla tro till dem och hoppas det, och de har invändningar mot det, men Bibeln är inte till historisk tillförlitning också. Så. Då kan jag ibland fundera om vi är kristna ibland luras iväg på en liten sån här rabbit hunt, så här, ett fake spår för att vi dras in i en slags att vi ska börja bevisa. Han kanske säger så här, ja men Jeriko, arkeologin verkar inte visa alls att Jerikos murar plötsligt föll. Så. Och så blir jag helt plötsligt tvungen att bli expert på Jerikos murar liksom. Eller så säger han att ja men uttåget ur Egypten, det finns ju väldigt lite arkeologiska bevis för det liksom. Och så måste jag bli expert på det. Då kanske man ska börja med att snarare peka på Jesus och säga ja men det finns ett väldigt bra case kring Jesus. Så här, om vi börjar här, börjar med att ta ställning till huruvida Jesus dog och uppstod, så kan vi börja nysta i GTs tillförlitlighet och de frågorna sen. Jag tror personligen att jag tycker sånt här är viktigt och jag tror att det kan stärka oss i tron och uppmuntra oss att veta att vår bibel är förhållandevis bra, historiskt källmaterial liksom. Men när vi möter människor så tror jag vi ska vara lite vaksamma så vi inte bara dras iväg i massa diskussioner som inte har allt med Jesus att göra. Tillbaka till honom liksom. Bibelsyn är ju så att säga en fråga för oss som kristna. Hur ser vi nu på Bibeln? Nu när du har blivit kristen, vad är ett bra sätt att se på Bibeln? Istället för att först försöka försvara någon så här total inerrancy av Bibeln innan någon kan bli kristen.
Vi har 5 minuter frågor på oss.
Ja, kör.
Jag har en fråga om just judisk historiebeskrivning, om det
finns det några texter där som handlar om, för det blev ju liksom en schism ganska fort där mot det etablerade judiska samhället, om det finns någon, något nedskrivet liksom om den schismen, om
mellan kristen tro och,
ja,
och judisk tro.
Jag förstår inte
frågan. Jag tänkte just kring, det står ju i något av evangelierna att de judiska ledarna hävdade att lärjungarna hade mutat vakterna eller någonting och stulit Jesus kropp till exempel. Om det, den episoden dyker upp i något annat dokument som är judisk historisk.
Jag är inte superinläst på judisk historisk skrivning. Det jag vet är, vad heter de här texterna? Det är Talmud de heter. Jag tänker inte på dem, jag tänker på att det finns här kommentarer av rabbiner där man kommenterar saker. Är det Talmud kanske?
Torah.
Ja,
Torah och Talmud. Ja, Torah är ju GT liksom, då är det Talmud kan man säga kommentarerna. Hur som, i rabbinsk tradition som rullar på sen. Grejen är att Jerusalem förstörs år 70 och hela judiska folket är liksom så här, och det händer ju massa grejer där och rabbinsk judendom börjar ta fart av möjliga saker. Så de sakerna är ju generellt senare än evangelierna. Men där dyker Jesus upp i några få fall där man kommenterar Jesus och säger att han var en trollkarl som bedrog folket till exempel. Men just den där incidenten är ju ganska intressant, det där som gäller med vakten över graven. För att säga att vi köper det skeptiska argumentet att nej, men det har de det är någon okänd tidig kristen författare som har lagt till det. Så här. När skulle man någonsin behöva lägga till en sån sak? Ja, det är ju bara om det redan finns en tanke som cirkulerar som säger att lärjungarna har stulit kroppen. Annars behöver du aldrig fabricera en berättelse om att det står soldater vid graven. För vad är poängen med den berättelsen? Poängen med den berättelsen är att säga att nej, lärjungarna stal inte kroppen, det stod soldater där. Om du inte har hört den anklagelsen så kommer du aldrig hitta, ens hitta på den storyn. Så oavsett om den är, alltså om du köper att den inte är riktigt, inte borde vara med liksom, att det där är bara något kristet påhitt, så indikerar den att Jesus har uppstått. Och är den historisk tillförlitlig, ja då indikerar den att då kunde de inte heller sno Jesu kropp, för då stod det soldater. Så oavsett, den är väldigt bra. Den är fin den.
Alltså, det tror jag
inte
riktigt utifrån ditt svar som du sa. Men den här schismen som hände, det var ju när judar och kristna har svart, hur ska vi hantera det här nu i den nya? Jag läste kyrkohistoria, jag läste ganska nyss att det finns en bok som heter den kristna kyrkans historia. Det finns att köpa i vilken bokhandel som helst. Jonathan Hill heter han, Gud tror jag. Och han går igenom det och har med mycket texter som handlar alltså med pastorer eller sådana som är ansvariga där som måste hantera hur ska vi göra med de här som kristna nu och så vidare. Det är mycket bra texter i den boken om du är intresserad.
Ja, just det. Från själva i krisögonblicket.
Ja, de beskriver väl lite vad som händer. Mm.
Eftersom vi läste det, tog vi läsningen här med kakreceptet i början, det att originalet. Ja, precis. Jag tänkte, det är ju så pass viktigt att man kan liksom, om du tänker på kakingredienserna så här, att man
märker
liksom, att
ja, precis.
Så man märker liksom skillnader, om det kanske byter sin ingrediens så märks man ju liksom på kakan, det kanske smakar lite och så där.
Ja, precis. Så, ja. Ja, men absolut. Och därför är det här viktigt, med det som är, man skulle kunna hävda skillnaden med kakreceptet. Kakrecept kan bli helt katastrofdåligt om det kommer in någonting nytt. Och det är klart, det kan bli här också om texterna förändras jättemycket. Men de skillnader som de faktiskt forskarna kan alltså följa, man kan ju spåra skillnaderna som finns liksom. Det de gör, det är ungefär som att tillsätta ett extra ägg. Det händer liksom inte så mycket, till och med skillnaderna händer inte så mycket. Så.
Finns det några så här passager som är extra svaga?
Du skulle kunna ta avslutningen på Markus evangeliet.
Ja.
Markus 16 och vad är det från 9? Är det från 9? Där de allra flesta, även konservativa amerikala forskare, tror att det här hörde inte till. Det är med våra biblar, för att vi vågar inte ta bort grejer som har varit med väldigt länge, för då skulle folk, vad händer nu? Folk tror inte på bibeln längre. Så det brukar oftast markeras med en stjärna eller ett snedstreck eller någonting, och så står det fotnot så här, finns inte med i de tidigaste manuskripten.
Vad är det som, ja,
Ja, det är det här att de ska ta ormar i händerna och de ska dricka gift och hela köret utan att det ska skada dem. De ska tala nya tungor och så. Det är liksom en längre avslutning på Markus. Sen finns det en text i Johannes, den är ju väl älskad text, den här texten när det är kvinnan som ska stenas. Och så säger Jesus de här orden att den som utan synd ska kasta den första stenen. Den, i de bästa manuskripten av Johannes evangeliet finns inte den berättelsen kvar. Och vilket gör det ännu lurigare är att den berättelsen dyker upp i andra manuskript, i Lukas evangeliet. Den finns lite, flyter runt lite överallt och dyker upp så här. Vilket gör att forskarna tror att den här var nog inte ursprunglig. Men där kan man fundera över, det här verkar ändå varit en tidig tradition, för den dyker upp på alla möjliga ställen så här. Så den verkar, så där skulle man kunna tänka, men det kanske går tillbaka ändå till en faktisk händelse, den går tillbaka till en händelse som Jesus var inblandad i. Så att den har på något vis traderats vid sidan om och sen har den stoppats in i evangelierna. Jag vet inte hur mycket det där upprör er, men det är bättre att berätta än att ni sen kommit till universitet och sen säger någon, åh, kolla här, och så bara, kan inte tro på Bibeln längre. Jag tror på Bibeln fast jag tror på den där, tänker att det är sådär. Samtidigt så väcker det här med textkritik lite frågor, för mig i alla fall, kring det faktumet att jag antagligen inte har samma bibel som man hade på 1300-talet. Och jag tror gärna att Gud talade genom sitt ord också på 1300-talet. Så det väcker lite frågor kring på vilket sätt är bibeln inspirerad. Och är det bara det vi har idag som Gud har talat genom? Eller är det typ så här, i en mening där det är något som har lagt till, då talar Gud fram till tillägget. Så slutar han tala lite och så fortsätter han tala. Eller hur funkar det rent exakt sådär? Som man kan reflektera och fundera över.
Nu är det väl officiellt lunch.
Slut.
Tack.